Välkommen till Skånes taltidning nummer 12 2024. Utgivningsdag torsdag den 21 mars. Solen går upp klockan 6.06 och ner 18.24. Och det betyder att det till sist har blivit mer ljus än mörker. I studion Mats Sundling och Birgitta Fredén. Tekniker är Martin Holmström. Och det här är innehållet.
Skånetrafiken får förlängd frist att göra hemsidan tillgänglig. Men resultatet kan bli att otillgängliga funktioner istället stängs ner.
Kundtjänsten på Skånetrafikens serviceresor begränsar öppettiderna.
Nu kartläggs tillgängligheten i Helsingborgs stads publika lokaler. Skånes taltidning var med när stadsbiblioteket inventerades.
Sverige är inte så bra på delaktighet och tillgänglighet som vi tror. Vassa frågor och vaga svar på möte om hur vi följer FN-konventionen för funktionsnedsatta.
Öppnat och stängt med bingo och butiker.
En stolt ljudnörd som skapat ett eget system för syntolkning. Månadens ansikte sitter på Narjes Al-Ansari, syntolk med synnedsättning på Teater 23 i Malmö.
Annons om syntolkad barnteater.
Evenemangstips med cirkus, konst och förbjuden kärlek.
Kalendern med fotboll, Tibet och sommartid.
Anslagstavlan har idag två lokala delar, en för norra Skåne och en för mellersta, sydöstra och sydvästra Skåne. Med meddelanden och ändringar i kollektivtrafiken.
Och allra sist redaktionsrutan.
Skånetrafiken får en möjlighet till att göra sin hemsida tillgänglig för alla. Det har tillsynsmyndigheten DIGG, Myndigheten för digital förvaltning, beslutat. Hemsidan skulle ha varit tillgänglig vid januari månads utgång, enligt ett föreläggande från i höstas. Men nu får Skånetrafiken till och med april på sig att rätta till bristerna. Och det är inte vanligt att en offentlig aktör får en sån andra chans. Det säger Elias Benani som är specialist på digital tillgänglighet på DIGG.
Nu har vi då gett dem ett andra föreläggande. Det är mycket ovanligt att vi gör så. Men den här gången valde vi att ge Skånetrafik ett föreläggande på ett par månader till. Och det beror på att de har gjort väldigt många rättelser. Men det återstår några saker som i huvudsak Skånetrafiken hävdar beror på problem hos deras underleverantörer. Eller man vill uttrycka lite mer konkret då, problem med deras underleverantörer. Och vi på DIGG vill ju se om Skånetrafiken kan lösa det här då, åtminstone visa oss ungefär vart de är på väg i sina ansträngningar. När man har problem med en underleverantör så måste man ibland då kanske upphandla en helt ny tjänst. Det är trögt att ändra på sånt här. Man sitter fast i gamla avtal som kanske inte är slutat att lämna, och i avtalen kanske inte heller är jättebra skrivna utifrån just krav då på digital tillgänglighet. Och utifrån de aspekterna så har vi på DIGG valt att ge Skånetrafiken ytterligare liten tid på att visa ungefär hur de ämnar lösa det här då.
När en första granskning av Skånetrafikens hemsida 2021 visade på stora brister kom DIGG och företaget överens om en åtgärdsplan för att rätta till felen. I fjol blev Skånetrafiken slumpmässigt uttagen till omgranskning, och då visade det sig att åtgärdsplanen inte hade följts. Skånetrafiken fick ett föreläggande att göra hemsidan tillgänglig till januari i år. Men det var den alltså inte när DIGG granskade nu i februari. Pernilla Lyberg är chef för försäljning och marknad på Skånetrafiken.
Vi fick ju i maj 2023, så var det, och då fick vi 250 påpekanden och har jobbat allt vad vi kan för att nå i mål till den sista januari. Och i den nya granskningen här då så återstår det då 15 punkter som vi har kvar på oss att åtgärda. Och vi har jobbat successivt med hemsidan då, och det är ju kopplat då till flera verktyg men också underleverantörer. De hanterar vissa delar då. Och det är bland annat då vår chatt och kundresesidor som har flest påpekanden kvar. Och det är komplext detta. Det är inte helt enkelt. Vi behöver ju ta hjälp av all expertis som finns för att lösa de här bitarna såklart. Och vi har ju stort fokus på detta för att nå i mål.
Men underleverantörerna, har de inte varit med från början i jobbet eller... Varför är just deras delar inte fixade?
Jo, men de har ju varit med från början. Men det är också så att det kommer nya verktyg som man måste liksom... Det är inte helt enkelt att göra rätt i de här bitarna. Och vi gör ju allt vi kan för att verkligen säkerställa att det som vi utvecklar, att det följer de regler och riktlinjer som finns kring tillgänglighet helt enkelt. Hemsidan har ju varit sedan långt innan vi fick den här granskningen, och då är det många bitar i den här hemsidan som står som man behöver gå igenom, och vissa bitar har ju då tagit mer tid och tar mer tid att åtgärda än andra. Det är ju viktigt för oss. Vi ska ju ha en tillgänglig hemsida, och många gånger så gör vi saker som vi tror är rätt men som visar sig sen kanske inte följer till fullt riktlinjerna, och då ligger det också att åtgärda detta så fort det kommer till vår kännedom. Så vi välkomnar ju en granskning som denna som DIGG har gjort. För de hjälper ju oss att bli bättre och hjälper oss att säkerställa liksom att vi har en fullt tillgänglig hemsida. Det ska vi ha.
Mycket av de återstående bristerna ligger alltså hos Skånetrafikens underleverantörer. Men de kommer inte att granskas av DIGG, säger Elias Benani.
Nej, det kan vi inte och det ska vi inte göra heller. Därför att vårt uppdrag på DIGG är att granska hur offentliga aktörers digitala service fungerar. Vi lägger oss inte i hur aktörerna arbetar med sina appar eller webbsidor, utan det är helt upp till dem att hitta ett sätt som fungerar bra för dem. Det som vi på DIGG tittar på, det är ju resultatet eller utkomsten av det här arbetet då. Hur bra fungerar en digital tjänst? Och det är det enda vi tittar på, och vi kommunicerar enbart med den offentliga aktören som utgör det så kallade tillsynsobjektet, det vill säga den aktör som vi granskar, i det här fallet Skånetrafiken. Det är de som är ansvariga inför oss.
Bland det som inte är tillgängligt på Skånetrafikens hemsida finns chattfunktionen och kundservice-sidorna där man kan gå in och söka efter bussar och tåg. Skånetrafiken har funderat på om ett alternativ är att helt ta bort de funktionerna från hemsidan. Pernilla Lyberg igen.
Det vi skulle vilja göra är ju verkligen att ta ett riktigt nytt och ett helhetsgrepp kring hemsidan och verkligen gå igenom för att säkerställa att vi har en hållbar hemsida på totalen av vår tid på alla bitar. Och det är klart att vi vill ju gärna få tid på oss att göra detta. Och då tar det ju kanske lite längre tid än vad vi hade hoppat. Då behöver vi ju ta ett samtal med DIGG. Om ifall att inte vi är klara till sista datumet, är det okej för oss att stänga ner hemsidan eller de bitarna då som inte fungerar? Eller kan vi fortsätta med det och tillämpa till exempel att i de fallen den inte är tillräckligt bra, att man kan i så fall ringa till kundtjänst istället till exempel. Det är någonting vi skulle ju helst inte vilja stänga ner, både chatt- och kundservice-sidorna som har påpekande kvar, för att de fyller en funktion för andra som kan använda det. Men det är klart att det är frågeställningar som vi behöver diskutera med DIGG. Vad är vägen framåt och hitta liksom en plan framåt?
Kundservice-sidorna, mer exakt, vad innebär det?
Till exempel datumbitaren då, när man går in och tittar liksom, och söker en resa, då kan man inte förstora upp den till 400%, alltså förstoringen på skärmen då. Och det behöver vi såklart lösa. Det visar sig att det var inte så enkelt som man skulle hoppas och ta tid att lösa. Det var ett exempel.
Vad säger då DIGG om att lösa problemet genom att ta bort icke-fungerande delar från hemsidan? Elias Benani igen.
Rent generellt så är det alltid trist när saker och ting försvinner, vettiga funktioner plockas bort. Men vi på DIGG har egentligen inga synpunkter på det. Om en offentlig aktör, ja, mot förmodan då, skulle vilja lägga ner hela sin digitala verksamhet, ja, men det är klart, visst är det trist ur ett allmänt perspektiv, men vi på DIGG har inte som uppdrag att ha synpunkter på det. Man får själv avgöra vilka tjänster man vill ha och vilka tjänster man vill lägga till eller ta bort. Det är den egna verksamheten och aktören som styr det. Vad som händer då är ju att de brister som vi har konstaterat, de försvinner ju. De finns inte kvar längre. Och då får vi också hantera ärendet därefter.
Den sista april ska det vara klart. Hinner Skånetrafiken?
Vi ska göra allt vi kan. Innebär det så att vi beslutar oss för att göra den här större ombearbetningen, så är det ju tajt om tid. Mm. men det är klart att vi jobbar på och vi har ju verkligen fokus på uppgiften. Vi ska ju ha en sajt som är tillgänglig för alla. Men jag vill ändå poängtera att vi fick 250 punkter från början. Vi har gjort ett jättestort arbete och faktiskt blivit klara med de flesta av dem. Nu återstår det då 15 punkter varav 9 av de här punkterna ligger hos återleverantör. Och givetvis ska vi göra allt vi kan för att åtgärda de återstående punkterna också.
Och om det inte är klart, vad händer då?
Vad som händer sen efter så sista till då när det här föreläggandet löper ut, det kan inte jag svara på idag, utan vad som händer är att vi tittar på det och fattar beslut ut efter hur läget är då. Men jag ser det som osannolikt att vi går ut med ett ytterligare föreläggande, utan då kommer vi nog ta in till andra metoder. Vilka exakt det blir, det får vi som sagt vara se när vi har gått igenom hur det ser ut då efter sista april.
Men vite är en åtgärd ni kan vidta?
Ja, viten är faktiskt den enda åtgärd vi kan vidta mot alla offentliga aktörer som inte är staten eller statliga myndigheter. Och vitet fungerar så att vi gör en beräkning av vad vi tror att det kommer kosta att upphandla det stöd som krävs för att rätta de återstående bristerna. Och vi räknar alltid väldigt, väldigt högt, mycket högre än vad faktiskt kommer att kosta. Och det gör vi för att ett vite ska ju alltid vara dyrare än att lägga pengar på att lösa de faktiska problemen. Så det vi vill då är ju att aktören, och i det här fallet Skånetrafiken då, om det kommer så långt att det handlar om vite, det har vi inte bestämt än, vi var tydliga med det, vi har inte fattat beslut om något vite mot Skånetrafiken. Men i normala fall då, när vi i ett tillsynsärende fattar beslut om vite, så är det just för att det ska löna sig att lösa problemet. Alltså vårt mål på DIGG är alltid att åstadkomma rättelse. Och lyckas vi göra det utan att behöva gå till förvaltningsrätten för att få ett vite utdömt, då tycker vi att det är bra.
Sa Elias Benani, specialist på digital tillgänglighet på DIGG, alltså Myndigheten för digital förvaltning. Vi hörde också Pernilla Lyberg som är chef för försäljning och marknad på Skånetrafiken. Reporter var Birgitta Fredén.
Kundtjänsten på Skånetrafikens serviceresor minskade i måndags telefontiderna och stänger nu 2 timmar tidigare på kvällen. Nu svarar de från klockan 8 till 18, helgfri måndag till fredag. Samma tider gäller för chatten. Serviceresors kundtjänst svarar på frågor, tar emot klagomål, gör utredningar och hanterar ersättningsärenden. Det går också att mejla dem när som helst. Bokningen av resor sker på ett annat nummer och är som tidigare öppen dygnet runt.
Access Helsingborg är ett samverkansprojekt mellan funktionshinderrörelsen i stan och Helsingborgs stad. Syftet med projektet är att inventera och utveckla tillgängligheten i Helsingborg. Hittills har man inventerat 23 kommunala lokaler och byggnader. Och Skånes taltidning var med när man i fredags besökte stadsbiblioteket.
Det är väldigt liten
dörr. Den fyller inte standard för dörrar.
En rullstol körs in på en handikapptoalett på stadsbiblioteket i Helsingborg. Och man kan snabbt konstatera att den är för trång och att det inte går att manövrera sig fram till toalettstolen. Inventeringspatrullen leds av projektledaren Lars Olsson som för protokoll över alla brister man upptäcker. I patrullen ingår också 2 medlemmar i SRF Västra Skåne, Christer H. Persson och Stina Bodil Skrevelius Andersson.
Vi blir lika väl mottagna på alla ställen vi kommer. Vi är lika populära överallt. De bjuder alltid på kaffe och kakor efteråt. Och alla som vi har besökt, där har vi ju någon ledare eller chef för verksamheten med när vi går runt och pratar och diskuterar och visar detta är bra och detta kan ni göra bättre. Och överallt så tar de med glädje emot alla förslag att göra det bättre. De blir riktigt glada var gång de har lyckats göra rätt från början.
Vad är det vanligaste tillgänglighetsproblemet just för synskadade som ni upptäcker?
Det ska du fråga Stina Bodil om, för hon sitter här vid sidan och kan själv svara.
Stina Bodil, vad säger du? Vad är det vanligaste problemet för synskadade?
Taktila markeringar. Det är utomhus. Och sen för halvseende är det markeringen på trappor. om det är sådana.
Nu har ni ju varit på biblioteket här och det här ska byggas om och så. Så det kommer väl inte hända någonting förrän i samband med den ombyggnaden. Men vi såg att det saknades stråk in till entrén i alla fall.
Ja, det gjorde det. Och sen var det ju lite huvudingången på detta biblioteket har inte samma, har samma adress men man hamnar på baksidan av huset.
Jaha, när man åker med färdtjänsten alltså. Mm. Ja. Ja, det är lite förvirrande nu.
Ja. Så hade inte Christer varit så hade jag ju inte fixat det.
Ja, Stina Bodil blev kört till varuintaget på baksidan av stadsbiblioteket och hade haft svårt att orientera sig där om inte Christer hade kommit till undsättning. När de väl lyckats ta sig till huvudingången kunde de konstatera att det inte fanns något ledstråk som ledde till själva entrén och inte heller något ledstråk in till receptionen. Det här är någonting som man ska försöka rätta till när stadsbiblioteket stänger nästa sommar för ombyggnad, berättar Åsa Kyler som är avdelningschef på biblioteket. Hon tycker att inventeringen gett många tips på förbättringar.
Ja men absolut. Vi har ju fått många tips och ögonen på saker som inte är tillräckligt bra nu och som behöver bli bättre.
När det gäller just synskadade, vad tar du med dig då?
Ja, alltså det är ju viktigt med de här taktila stråken och att de kan vara på olika sätt. Men framförallt att det är väldigt viktigt att ha dem fram till receptionen från ingången. Så man kan få hjälp av personal också. Mm. Sen har vi ju flyttat in receptionen längre in i biblioteket, vilket ju är en försämring ur den här aspekten.
Ni stänger om 1,5 år och när öppnar det nya biblioteket?
En liten tidplan som finns som ju alltid kan förändras i sådana här processer så stänger vi stadsbiblioteket kring halvårsskiftet 2025 och öppnar igen ett om- och tillbyggt bibliotek under 2028.
Men de flesta synskadade låntagare, kommer de verkligen till biblioteket eller beställer de?
Det är många som beställer och får hemskicka till sig eller ladda ner via den tjänsten man kan använda. Och en del kommer, så det är olika och det är så det ska vara, tänker vi, att man kan göra på olika sätt.
Åsa Kyler, avdelningschef på biblioteket. Projektledare för Access Helsingborg är Lars Olsson.
Alltså projektet börjar ju redan 2023. Och då börjar man egentligen att gjorde jag en del av våra sporthallar innan det kom igång. Så vi kan säga att vi har gjort 26 stycken inventeringar och vi har 40-talet kvar. Och det mesta som vi har haft det är fritid Helsingborgs sporthallar. Men vi har även haft både Helsingborgs arena, Dunkers kulturhus, Olympia, Idrottens hus, var med också bibliotek. Så att aktiviteter och vi kommer till att ha fler och så att det blir bra.
Men det är kommunala institutioner och byggnader?
Ja, det blir ju stadens publika lokaler.
Ja.
Så vi kan titta, vi kan inte begära att ställa samma krav kanske på en förening eller något annat, men där finns, och det vi tittar på...
Nej, men man tänker gallerier och köpcentra och sånt där. Behöver inte de tillgänglighet?
Ja, vi har gjort så här, att utöver, vi har ju checklistor som bygger på Handisams gamla listor. Men parallellt med det så har vi tagit fram en checklista för butiker. Vi har tagit fram en checklista även för hotell. Vi har tagit fram en checklista för konferenser och arrangemang. De ligger på vår projektets hemsida. Och det är för egen kontroll. Där butiksägare och hotell kan ladda ner och göra en egen kontroll av sin tillgänglighet. Och det kan man ju faktiskt sen använda i marknadsföringssyfte att vi är tillgängliga. Jag tror inte det hade varit bra om vi hade gått ut och tittat på butiker. Därför de kan ju själv kanske inte alltid hjälpa hur lokalen är utformad när de höjer. Det kanske inte varit riktigt schysst. Men man kan här se och hitta enkelt avhjälpte hinder och jobba vidare. Så det finns att hämta på vår hemsida. Så att, jag kan säga en sak. Vet du vilken är den anläggning som har varit bäst som vi har inventerat? Du är från Malmö.
Nej, vet jag inte.
Olympia. Mm-hmm. Inte ett enda sak som det var att anmärka på det. Och det ser man när man bygger moderna byggnader. Att det var allting perfekt.
Sa Lars Olsson, projektledare för Access Helsingborg. Och vill man vara med och inventera tillgängligheten i Helsingborg går det bra att höra av sig till SRF Västra Skåne på telefonen 042 15 83 93.
Hur uppfyller Sverige FN-konventionen för personer med funktionsnedsättning? Den stipulerar lika rättigheter för alla och trädde i kraft för 15 år sedan. Sverige lever inte upp till den, skrev en rad funktionshinderorganisationer i en alternativ rapport som kom tidigare. I förra veckan grillades representanter för svenska staten och regeringen i ett 2 dagar långt förhör i Genève hos FN-kommittén som kontrollerar att konventionen efterlevs. SRFs förbundsjurist Anna Kvarnström var där.
Ja, stämningen var stundtals ganska hård. Sen var det ingen kritik där på plats, även om de ibland kom med lite synliga kommentarer till de ledamöter från den statliga delegationen som inte kunde svara eller tycktes medvetet missförstå frågan så att de kunde svara på ett sätt som de tyckte var lämpligt. Så det, ja, men stundtals lite hätsk stämning. Mm.
FN-kommittén är till för att följa upp hur Sverige följer FNs handikappkonvention, heter den förr i tiden, där man ju har tagit på sig, skrivit under och ratificerat att ja, mänskliga rättigheter gäller även för dem som har en funktionsnedsättning. Lika rättigheter för alla, ungefär. Och vad Sverige har gjort i den vägen. Och man verkar inte vara helt nöjd med svaren Sverige gav.
Nej, precis. Här kan man väl konstatera att Sverige tidigare har haft ganska hög svansföring och självförtroende när det gäller konventionens införlivande i svensk rätt eller i Sverige. Och att kommittén tyckte att med det så kommer också ett stort ansvar. Och det betyder att kommittén tyckte att man har backat. Och det får man enligt konventionen inte göra. Utan man måste gå framåt. Och det sista man får göra är att gå bakåt. Och det är precis det som Sverige har gjort.
Ja, Sverige, vi har väl en bild av oss själva att vi är världsmästare i funktionshinderpolitik och tillgänglighet. Och det var väl också förväntningarna kanske från kommitténs sida.
Det är en del av utmaningen. Eftersom när konventionen drevs under och ratificerades så uttalade regeringen som var vid makten då att vi uppfyller redan konventionen som man formulerade då. Och det var ju kanske lite väl optimistiskt, för nu ser man ju hur brister i lagstiftningen innebär att konventionen faktiskt då har försämrats i sin ställning i svensk rätt och i praktiken. Så det är ju den här inställningen att vi redan uppfyller och att vi gör det med råge som har varit så skadlig för Sverige och svenskarna helt enkelt.
Konkreta exempel på det, alltså inte bara att det står still utan går bakåt, vad skulle det kunna vara?
Ja, det kanske är olika om man frågar mig och kommittén så att säga. Men om jag ska utgå från de exempel vi har i mitt arbete så är det ju just att synskadade då inte längre omfattas av LSS. Inte heller omfattas av rätten till färdtjänst med någon självklarhet. Och att många är stort och hänvisade till stöd i socialtjänstlagen som bara i delar uppfyller konventionen och dessutom inte eller är överklagningsbar i väsentliga delar som kvaliteten på stödet man får. Och så. Så det är ju en klar tillbakagång.
Jag läste i några slutord efter mötet, som ju då inte är slutdokumentet, men ändå att kommittén är bekymrad över hur Sverige ska kunna uppfylla kraven konventionen ställer. Eftersom Sverige inte verkar förstå standarder och principerna i konventionen och vilka krav det ställer.
Ja, men jag tror att de uppriktigt är lite förvånade över den klena stämning som konventionen har i Sverige. Det ges ju bland annat uttryck i det som många av våra medlemmar i SRF stöter på. Det vill säga att konventionen kan inte åberopas eller ta särställning i svensk domstol. Utan det är svensk rätt som har företräde. Och att det saknas en budget och nödvändiga mekanismer. Och det, att det fortfarande inte finns någon sådan struktur är förstås allvarligt.
Vad behöver göras nu, tycker du?
Jag tycker att det finns en del att var kritisk mot alternativrapporteringen och liksom förberedde för den där och kanske också kommittén att de inte vill behärska våra frågor. Så att jag tror inte att det kommer komma liksom direkta synpunkter på att ni ska laga medtagningen eller färdtjänsten eller så. Men det som har varit tydligt i civilsamhällets rapport är att det behövs en gapanalys. Vad är det i den svenska lagstiftningen som just nu gör att inte konventionen uppfylls? Och det vore ju ett enormt framsteg om vi kunde få en utredning och en mekanism som gör att svensk lagstiftning faktiskt korrigeras så att den blir förenlig med konventionen. Det är ju det som behövs. Sen är det ju det här att man får till en process där politiken och budgeten också styrs med uppföljningsbara indikatorer så att den blir förenlig med konventionen. För vi vet ju, särskilt våra grupper, att det är mycket budget som styr hur den blir i praktiken. Så det måste komma på plats.
Sa Anna Kvarnström, förbundsjurist på SRF. FN-kommitténs slutdokument om förhöret med Sverige kommer om några veckor och socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall har aviserat att hon sen vill träffa representanter för olika funktionshinderorganisationer. Reporter var Mats Sundling.
Öppnat och stängt. I Bromölla har möbelaffären EM Home, som stängde vid årsskiftet, öppnat en tillfällig butik i sina gamla lokaler på Storgatan 1 för att sälja ut resterande lager, mest utomhusmöbler. De är öppet fredag, lördag och söndag mellan 11 och 17 fram till mitten av juni. I Skurup har godiskedjan Candys öppnat en butik på Öster Olstorpsgatan 17 intill Byggmax. Och där kan man välja mellan ungefär 850 olika sorters lösgodis och det finns även ett glasscafé. I Glimåkra har butiken Shetlands Lycka som säljer hästtillbehör öppnat på Storgatan 12. I Malmö har den klassiska bingolokalen Blåhallen på Södra Förstadsgatan 74B stängt. Och i Bromölla har vägkrogen Rasta öppnat i lokalerna där restaurang Bellas Place tidigare huserade. Adressen är Skåneporten på Kristianstadvägen 782-1.
Hon är en stolt ljudnörd och har utvecklat ett eget system för syntolkning, trots att hon själv har en synnedsättning. Narges Alansari, ljudtekniker och syntolk på Teater 23 i Malmö, är månadens ansikte i mars.
Vi håller på att bli ljussatta just nu av vår kommunikatör som ska ta en bild på oss. Jag hoppas att det ser bra ut. Tycker du det, Sofia? Det får vi se. Så det är det som händer just nu.
Du har en stor kopp te bredvid dig. Vad är det, något särskilt te?
Det här är sencha. Jag är lite så här, grön te är min grej.
Men sencha, är det japanskt?
Ja, det är det. Jag tror dock att den här är indonesisk version på det.
Är du teexpert?
Det hade jag inte själv kallat mig, men jämfört med andra, ja. Jag är ju sån som bryr mig om att det inte ska vara 100 grader till allting heller. Man måste vara noggrann med temperaturen.
Hur många grader ska det vara?
För sencha, då ska det vara mellan 60 och 70. Är det skiftar?
Är du lika noggrann med allting?
Ganska mycket. Jag är ju rätt pedant. Sen så har ju livet omkring en fått den att inte vara lika pedant som man varit en gång i tiden. Speciellt när man flyttar ihop med någon som verkligen inte är pedant. Då blir det kompromisser.
Hur är det då?
På ett sätt så är det väl lite skönt att inte hela tiden vara så noggrann. Kunna släppa det lite, men ja, jag blir fortfarande frustrerad ibland när saker och ting inte sätts tillbaka på vart de ska vara.
Kommunikatören Sofia Strandberg har nu smugit ut från den stora kafélokalen där vi sitter. Narges med en turkos halvliters tekopp framför sig. Lokalen är sliten eftersom den inte kan renoveras hur som helst i det K-märkta huset. Hit till Jäknegatan flyttade den fria teatergruppen någon gång på 1990-talet och ändrade i samma veva inriktning från politisk vuxenteater till att vända sig till barn och unga. och Narja Salansari kom till Teater 23 på praktik för 8 år sedan.
Och det är en platt organisation, så alla som är medlemmar är även chefer. Så vi har faktiskt inte en enda chef som vi kan gå till, utan vi måste sitta och ha massa möten och diskutera saker och komma fram till olika beslut tillsammans.
Hur hamnar du här?
Ja, jag vill säga slump, men jag vill också säga öde på något sätt. Jag var som så många andra med en grav synnedsättning, arbetslös och sökte jobb. Arbetsförmedlingen hade ju då vissa så aktiviteter där man kunde försöka hitta jobb och utbildningar. Och där så hjälpte de mig att leta praktik på lite olika håll. Och då var det någon där som bara kom och tänkte på att, men vänta lite, vi har ju en teater som är bara runt hörnet. Och mer eller mindre allt jag hade gjort tidigare passade perfekt in till att söka här. För att jag hade ju tidigare hållit på med musik, själv varit med i en musikteatergrupp just för barn då. Och ja, ljudteknik höll jag på med. Så då bara slängde vi ut dem för frågan och fick komma hit och prata med dem. Och då visade det sig att de hade ju ingen som skötte ljudet i första hand bara, utan det var alla andra teknikerna här som då fick liksom hjälpas åt. Och så hade ju en av producenten bara några veckor tidigare kommit på en genialisk idé kring hur man skulle kunna integrera syntolkningen i hela tekniksystemet så att det alltid finns syntolkning tillgängligt och inte bara vid ett tillfälle. Och då när jag kom hit så frågade de, hade inte du velat hjälpas till och liksom utveckla detta? Och jag sa ju såklart ja. Och på den vägen är det. Så jag fick praktik här ett halvår, lite mer än ett halvår, och sen fick jag anställning också.
Då fanns redan idén när du kom hit.
Mm. Och den här idén var ju helt enkelt att man, precis som allt annat ljud som man använder i föreställningen, man spelar in syntolkningsreplikerna, det som en syntolk i vanliga fall skulle säga live, och bara programmerar in det i den här lista som man har. Och då så kan ju tekniken bara köra syntolkningsrepliken exakt när den ska sägas. Så att det blir ju i princip som en live syntolkning, men allting är förprogrammerat. Man har kunnat justera ljudet så att det blir tydligt. För jag brukar själv tycka att det är jättefrustrerande när det är live. Hur bra en syntolk än är så kan ju inte de fixa ljudet. För att det är ju ofta massa bakgrundsljud som kommer in och deras röster kommer inte igenom lika bra som när man har det för inspelat. Och när jag förstod hur enkelt detta är så fattade jag verkligen inte varför inte någon hade börjat programmera in syntolkning förr. Det var ju en klockren idé som producenten hade, tyckte jag.
Om jag förstår det rätt så gör du allt. Alltså du gör själva syntolkningsmanuset och spelar in själva syntolkningen också. Och sen ljudanpassar du den.
Precis, men de hade ju så funderingar kring om skådespelarna skulle spela in det eller hur vi skulle göra. Jag gillar att använda min egen röst också. Jag har också gått massa kurser kring röstträning och röstvård. Och jag gillar att också vara en del av medlingen, då vill säga. Och då gör jag ju oftast så hemma i min garderob för att det är ju bästa ljudet där. Det kan ju verka konstigt också att jag kanske ska invänta den här sirenen som går bakom oss. All right. Det kan ju verka konstigt att man som synskadad skulle göra syntolkningsmanus, så det håller jag absolut med om. Det hade inte funkat i vanliga fall. Men då jag här som ljudtekniker sitter med under repetitionerna och ljudlägger, så ser jag ändå vad som händer, och det jag inte ser detaljer kan jag ju fråga alla andra om.
Vad får du för feedback på din syntolkning av den publik som tar del av den?
Det första jag brukar få höra, vilket jag tycker är jättekul, är Åh, vilken härlig röst. För det är inte alls det jag tänker på att det ska vara det första de säger. Men de som är vana vid det nu, de tycker att det är jättebra. De begriper inte heller varför vi inte på flera ställen gör det här. Det är ju vissa teatrar, tack och lov, som har börjat testa denna teknik. Men det borde ju vara mer av en självklarhet på flera ställen.
Hur kom det sig från början att du intresserade dig för ljud och ljudteknik då?
Ja, ursprungligen så är det ju musiken som alltid funnits med i ens liv, oavsett vad man har hållit på med. Det finns ingenting som motsvarar musik och vad det gör med den när man lyssnar eller själv deltar. Jag sjöng ju väldigt mycket, spelade piano när jag var yngre. Jag var ju alltid med i körer och sånt. Så det har ju alltid varit en del av mig. Och sen så ljud. De går liksom ihop i varandra. Så när jag och även gick en radiokurs, så här radioproduktion, så fattade jag ju direkt att men, ljud är ju musik oavsett vad det är för typ av ljud. Så man kan ju även skapa konst av alldagliga ljud. Det var ju en lärare som där kallade mig för ljudnörd, så jag tog stolt emot det. Den benämningen. För det är så skönt till exempel när vi gör föreställningar. Då jag kanske gör ljudeffekter och sen så kanske en ljussättare ska göra ljus till det. Och när vi väl sätter ihop det och det blir magi av det. När man bara blir perfekt ihop. Till exempel nu i den senaste föreställningen vi har gjort. Där är det ju en scen med en skrutten gammal bil. En av karaktären försöker få igång den hela tiden och det bara går inte och den gör alla möjliga konstiga ljud ifrån sig och samtidigt så kör lite ljus som håller på och också signalerar hur dålig den är. Och det är så otroligt roligt varje gång när man kör den här föreställningen och barnen bara gapflabbar just där och tycker att det är så himla roligt.
Alltså, började du som fullt seende när du föddes?
Ja, när jag såg 100% antagligen. Det är ju svårt att veta helt. Men jag hade inga problem fram tills andra klass. Där vi helt plötsligt upptäckte. Jag satt ganska långt bak då i klassrummet. Och en dag bara upptäckte jag att jag kan ju inte se vad som står på tavlan. Och jag var ju en sån här liten duktig flicka. Jag ville ju inte dra uppmärksamhet till mig själv. Att jag kan inte göra detta. Men sen så kom ju läraren och såg att jag inte hade antecknat allt än. Och skällde ut mig. Det var i alla fall den känslan jag fick. Så jag blev ju extremt ledsen. Första läkaren vi kom till sa att det är inga problem med hennes syn. Hon vill bara stå i fokus och ha uppmärksamhet. Och sen visade det sig nej. Hon har ju faktiskt en sjukdom. Då trodde de att det var makuladegeneration. Men på senare år så har de ju insett att det är tapp- och stavdystrofi. Som ju är en sjukdom som påverkar då syncellerna i näthinnan. Jag fick ju inte veta detta. Men de sa ju till mina föräldrar att i fjärde klass kommer hon vara helt blind. För att det gick så himla snabbt med försämringen där. Tack och lov så stannade till lite försämringen. Jag tror det var nog i gymnasiet tyckte jag att det började gå eskalera ganska snabbt. Så att jag till och med efter det kände att min läkare hade ju frågat mig många gånger, vill du gå till psykolog? Och jag bara nej, det behövs inte. Men efter ett tag där, då några år efter gymnasiet, så bara insåg jag att nej, jag behöver verkligen prata med någon för jag klarar inte av det här. Det är ju som alla som har en degenerativ sjukdom förstår, det är ju varenda gång det blir en försämring blir det en ny kris. För helt plötsligt, det du har anpassat dig till och det du har lärt dig att hantera funkar inte längre. Så det är som att man på gång och gång och gång bara måste hantera nya problem som slängs rakt emot den. Sen så har det ju något som nu på senare år också eskalerat extremt mycket. Så just nu ser jag ju 4% på vänster öga och 6% på höger. Jag har helt enkelt väldigt mycket synfältsbortfall. vi har varit i en ganska jobbig period just nu. Eftersom det har varit extremt mycket som man ändå klarat av. Som man inte orkar med längre. Särskilt så här i arbetet, just att man sitter väldigt mycket framför datorn. Och tyvärr så kan jag ju inte använda mig så mycket av voiceover eller de här olika talsynteserna när man jobbar med ljud redan. Så det dränerar en ganska mycket. Men ja, det är väl en sån process. Men helt enkelt, jag får fortsätta med fram tills jag inte ser ett skvatt.
Vi har ju den här klassiska frågan som ingår i månadens ansikte. Hur ser du ut?
Hur ser jag ut? Jag är 1,60 lång. Jag har brunt långt hår. Det brukar vara lockigt, men just nu är det väl så här lite utkammat, så det är lite vågigt. Bruna ögon, lite tjocka ögonbryn. Ovalt ansikte. Jag är inte särskilt mörk, men jag är liksom ändå lite medelhavsfärg på mig, eller vad man nu vill säga. Det är väl det viktigaste, tänker jag.
Nayez Al-Ansari har tillbringat större delen av sitt 37-åriga liv i Malmö. Men liksom det var slumpen eller ödet som gjorde att hon hamnade på Teater 23, var det också på grund av tillfälligheter som hon kom till Sveriges tredje stad.
Jag föddes i Budapest och kom hit som 10 månader gammal ungefär. Så jag kom hit 87 och har bott i Malmö hela mitt liv sen dess. Till och med bott på samma gård. Det är liksom väldigt märkligt. Men man flyttade från lägenhet till lägenhet när familjen blev större. Och sen när jag flyttade hemifrån så fick jag ju lägenhet på samma gård. Och det är ju jättebra läge, så varför inte?
Hur kom det sig att din familj hamnade här i Malmö då?
Min pappa är ju, eller var, irakisk medborgare, och som folk vet så blev det ju en regim där som torterade folk och mördade folk, och min pappa var ju väldigt högljudd och protesterade och sa emot Saddam Hussein, vilket resulterade att han var tvungen att fly till Ungern, och det är där han då träffade min mamma. De gifte sig, fick min stora syster. Tyvärr så hade ju Saddam Hussein ganska bra kopplingar då till den kommunistiska staten, och då, trots att han då hade skaffat jobb, lärt sig språk och gift sig med en ungrare, så sa de till pappa att du behöver lämna landet. Och den här informationen fick väldigt många iraker i samma veva. Han köpte en biljett till Syrien, om jag minns fel. Men i samma veva så fick han ju då höra från andra att det var en annan iraker som hade fått samma information, gått till flygplatsen, och på flygplatsen så stod det faktiskt 2 vakter där som tog denna man och skulle leda honom till ett plan som skulle ta honom till Irak. Och den här mannen tog då snabbt en glasflaska, krossade den och skar upp sin egen mage. Allt för att slippa åka till Irak. Så hamnade han på sjukhus. Jag vet tyvärr inte vad som hände med den här mannen efteråt. Men det här spred ju sig då bland alla andra iraker i landet. Och då visste ju pappa att okej, de kommer göra samma sak med mig. Jag vill inte dö. Så då visade han upp sin biljett till Syrien då, som jag trodde det. Och samtidigt köpte han en biljett till Danmark. Och den här visade han ju inte upp. Så när stunden väl var kommen åkte han iväg med flyg, lämnade mamma och min stora syster och jag. Mamma var ju precis gravid med mig. Jag tror inte ens, jag är osäker på om han visste om det, för det var bokstavligen precis i någon så här vecka in i graviditeten. Så han åkte iväg med flyg till Köpenhamn. Men det var ju en extrem dimma i Köpenhamn, så flyget var tvungen att landa i Malmö. Och då tänkte pappa, jaha, nu är jag i Malmö, då kan vi lika bra söka asyl här. Så på det sättet hamnade vi här.
Men hur känner du inför den här bakgrunden som du har i 2 olika länder och så? Hur förhåller du dig till det?
Ja, som så mycket annat i ens liv så är det som att man konstant är i ett limbo, tycker jag. Det är, både med synnedsättningen är man i ett limbo, för man är ju inte blind och man är inte fullseende. Även här, liksom, jag är inte 100% svensk, jag är inte 100% ungersk, jag är inte 100% irakier. Det finns liksom jobbiga saker med det, men samtidigt så är det så underbart att ändå ha fått ta del av så mycket annat än andra har. Det är en lyx på ett sätt. Det är en lyx att liksom inte bara ha en enda kultur i ens liv.
Vad betyder Malmö för dig?
Hem, trygghet. Det är just det här, när man själv kommer från en familj med mixad bakgrund, så är det ju, det har alltid varit så underbart i Malmö att det är verkligen folk från överallt. Jag är ju uppväxt med att, jag tror jag räknade ut att det var alltid minst 7 olika etniciteter i varje årskurs. Och så den här mixen av Malmö är ju så härlig. Och även just det att det är så mixat också i socioekonomiska bakgrunden också här i centrum. Så för mig är verkligen Malmö, det är svårt att toppa. Man åker gärna iväg, såklart. Man behöver omväxling och upptäcka nya, roliga, intressanta ställen. Men det är ändå... Här hittar jag liksom också. Det är en del. Jag kan röra mig ganska fritt. Mm. Men låt oss gå ner till källan lite snabbare. Ah. Och så är det väldigt smart brant här. En trappa ner. Här har vi då källan som är... Ja, en enda stor oreda, om man frågar mig. Men det är en organiserad oreda, till viss del. Så finns det också 2 loger. En herrlog och en damlog. Skådespelerskan övar på musiken som är i den här pjäsen de repar upp. Där de sjunger ett par nummer. Jag blir extremt stolt över mig själv när jag kommer ner och hittar något jag faktiskt behöver. Men det är sällsynt. Det är ofta att jag bara ber en annan tekniker bara hitta detta, tack.
Det är någon slags organiserat kaos, kanske.
Precis, precis. Vi kan ta den här bakvägen som är lite snabbare. Så. Kommer vi till vår lilla utrymningssektion. Här var vi... Alltså vi kan en föreställning kolla om det är tomt utrymningsvägen. Och kommer vi tillbaka.
Det var Narges Al-Ansari, ljudtekniker och syntolk på Teater 23 och mars månads ansikte i Skånes taltidning som avslutningsvis guidade runt i lokalerna på Jäknegatan i Malmö. Reporter var Gunilla Kracht.
En annons om syntolkad barnteater så.
Åkes mamma heter Berit och varje morgon är hon stressad. Frukosten ska ätas snabbt och bojen ska svepas. Och trots att Åke är jättetrött måste han hela tiden skynda så att mamma hinner till jobbet. Men en morgon är det något som har hänt. Åkes mamma har fått stora spetsiga tänder, en lång svans och är det eld som kommer ur näsan på henne när hon blir arg. Åke förstår att han måste ta hand om mamma och gå med henne till läkaren. Men det blir inte så lätt, inte när hon bara vill gå på zoo och skrämma barn på lekplatsen. Välkomna till Teater 23 syntolkade föreställning när Åkes mamma glömde bort i Malmö och Båstad. En musikalisk föreställning baserad på Pia Lindenbaums älskade bilderbok. I Malmö spelar vi torsdagen den 28 mars klockan 11 och klockan 13 på Teater 23s egna scen på Jäknegatan 7. Biljetter till Malmö-spelningarna kan man köpa via kulturcentralen.nu. Man kan även mejla dem på info@kulturcentralen.nu. Telefon 040 10 30 20 eller besöker dem på Södra Förstadsgatan 18 i Malmö. Alternativt och kanske till och med enklast är att boka biljetterna direkt via Teater 23. Detta kan man göra på syntolkning@ teater23.se eller ringa 076 021 46 09 alternativt 040 30 32 23. Ledsagare går gratis men behöver biljett. Vi spelar även på Förslövs bygdegårds teaterscen på Vantingevägen 20 i Förslöv, Båstads kommun, 7 april klockan 14.30. Biljetter till denna spelning köps via tixter.com. Pjäsen är cirka 40 minuter lång och är för 3-6-åringar. Kom gärna cirka 20 minuter innan föreställningen börjar så att du kan få syntolkningsmottagaren och hinner lyssna på introduktionen i lugn och ro. Samma introduktion finns även både i text och inläst på vår hemsida teater23.se där du klickar vidare till när Åkes mamma glömde bort. På så vis kan du lugnt förbereda dig genom att lyssna på detta hemma. Säg till personalen att du önskar syntolkning så fort du är på plats så att vi kan hjälpa dig. Välkomna!
Evenemangstipsen inleder vi med syntolkad film Robot Dreams, en spansk-fransk animerad tragikomedi som fått syntolkning för bio via Movietalk. Filmen handlar om vänskapen mellan en hund och en robot i New York och har ingen dialog. En syntolkad serie för de allra minsta finns nu på UR Play. Börja förskoleklass heter den och följer 6 barn i 6-7 minuters avsnitt. De får veta vad man gör på gymnastiken, hur man äter i skolan och annat som kan vara bra att veta inför detta stora steg i livet. Eurovision Song Contest äger rum i Malmö Arena den 4-11 maj. Ticketmaster säljer biljetter från 145 kronor till repetitionen av semifinalerna upp till en kostnad av 3800 kronor till den stora finalen på lördagen. Och även på Malmö Live kan man följa finalen lördagen den 11 maj. I konsertsalen är det sittplatser och man köper antingen biljett bara till själva sändningen eller till sändningen och efterfesten. Kostar mellan 545 och 968 kronor. I lokalen Kongressen är det ståplats och biljetten gäller sändning plus efterfest till 5 på morgonen och kostar 545 kronor. Ticketmaster säljer även dessa biljetter. Om den förbjudna kärlekens historia från stenåldersgrottmålningar till idag handlar Riksteaterns uppsättning Kärlekens historia med Rickard Söderberg, Annika Bjelk och Jon Lundberg. Föreställningen ges på Jarl Kulle-scenen i Ängelholm lördagen den 23 mars. Biljetter för 250 kronor hos Killbergs bokhandel. På Landskrona teater tisdagen den 26 mars. Biljetter för 345 kronor i biljettluckan eller hos Tixter. Och på Malmö Opera onsdagen den 27 mars. Alla gånger klockan 19. Om Bromöllas ursprung berättar Eva Rymnesdotter i Kulturpunkten i Bromölla lördagen den 23 mars klockan 13-15. Det är fri entré. Charles Gounods opera Romeo och Julia i direktsändning från Metropolitan i New York kan man uppleva på Skalabiografen i Båstad på lördag den 23 mars klockan 18. Akkordeonisten Mina Wörlander spelar tillsammans med stråkkvartetten Deseo String Quartet i konsertsalen i Helsingborgs konserthus söndagen den 24 mars klockan 18. Repertoaren är en crossover mellan kammarmusik, samtida tango nueva, nutida musik och filmmusik. Ticketmaster säljer biljetter för 250 kronor, 200 med kulturkortet och 150 för studerande. Riksteatern kommer till Borgen i Osby söndagen den 24 mars med föreställningen Valget och Rut, en förbjuden kärlekshistoria i en frireligiös by i 50-talets Västerbotten. Pjäsen bygger på de två första böckerna i en trilogi av Karin Alfredsson. 4 skådespelare, Marika Holmström, Sanna Krepper, Sonja Lindblom och Elinor Lindgren, gestaltar samtliga bybor och dessutom Valget och Rut. Föreställningen ges sen på Lunds stadsteater den 25 mars och på Jarl Kulle-scenen i Ängelholm den 26 mars. Alla gångerna med start klockan 19. Föreställningens längd är 2,5 timmar inklusive paus. Tixter säljer biljetter till Osby. I Ängelholm finns biljetterna hos Killbergs bokhandel. I Lund syntolkas föreställningen om man bokar både syntolkning och biljett hos Visit Lund eller Ticketmaster. I projektet Skåne, en dröm, har serietecknare med olika bakgrund träffat invånare i 6 olika kommuner för att berätta deras historier. Det har blivit en utställning som under året kommer att turnera till de involverade kommunerna. Hässleholm, Svedala, Östra Göinge, Lomma, Sjöbo och Bromölla. Från den 4 april till och med den 18 maj visas utställningen på Hässleholms stadsbibliotek. I samband med det arrangerar Folkets konsthall i samarbete med Hässleholms kultur- och fritidsförvaltning ett seminarium om serierna, demokratin och platsens betydelse i Vita salongen i Hässleholms kulturhus tisdagen den 9 april klockan 9 till 15.15. Det blir föreläsning om arbetslivets betydelse av arbetarhistorikern Lars Hansson. Serietecknaren Saskia Guldstrand berättar om arbetet med utställningen och radioprofilen Kalle Lind talar om Skåne och det skånska, bland annat. Deltagaravgiften för privatpersoner är 250 kronor och man mejlar anmälan till henrik.teleman@folketskonsthall.com senast tisdagen den 26 mars. Onsdagen den 27 mars bjuder Eslövs föreläsningsförening in till Paris, eller rättare sagt till en föreläsning om Paris i Medborgarhuset klockan 14. Kristin Rosenqvist berättar om kända och okända sevärdheter. Pris 50 kronor, gratis för medlemmar. Mera information på 070 325 6851. Påskparty blir det på långfredagen, alltså 29 mars, på Hörs Gästis. Danne Stråhed och Dynamo står på scen klockan 21 och från klockan 18 serveras en påskbuffé. Med mat kostar det 495 kronor och enbart konsertbiljett kostar 200. För ytterligare information ring 0413 220 10. Påsk och vår är cirkustid och på långfredagen den 29 mars slår 125-årsjubilerande Cirkus Brasiliak upp tältet på Mölleplatsen i Malmö för totalt 14 föreställningar, den sista söndagen den 7 april. Därefter är det Lunds tur i Mästerspark tisdag och onsdag 9 och 10 april klockan 18. Brasiliak fortsätter till Helsingborg och Muskötgatan för totalt 5 föreställningar helgen 12 till 14 april. Och så avslutas den skånska delen av turnén på Hässleholmsgården i just Hässleholm måndagen den 15 april klockan 18. I Malmö och Helsingborg är det dubbla föreställningar klockan 13 och 16 under helgdagarna. Ticketmaster säljer biljetter och de kostar mellan 235 och 395 kronor. Observera att barn under 2 år inte får egna platser utan ska sitta i knä. Biljettinformation. Ticketmaster 077 170 70 70. Tixter 0771 47 70 70. Landskrona teater 04 18 47 05 79. Malmö Opera 040 20 85 00. Kalendern för vecka 13, påskveckan, inleds med måndagen den 25 mars, trandagen, som i Skåne firas genom att tranorna hälsas välkomna till pulken i Kristianstads vattenrike. För 5 år sedan beslutade USA:s president Donald Trump att officiellt erkänna att Golanhöjderna mellan Israel och Syrien, som Israel annekterade 1981, att de tillhör Israel. Resten av världen håller inte med. Grekland firar nationaldag till minne av självständigheten från det osmanska riket 1821. Det är den internationella dagen till minne av slaveriets offer och den internationella dagen för frihetsberövad eller försvunnen personal, båda FN-dagar. Ingen har namnsdag. Istället är det Marie bebådelsedag, som inte längre är helgdag i Sverige. Tisdagen den 26 mars har Emanuel namnsdag. Bangladesh firar nationaldag till minne av självständigheten från Pakistan 1971. Den amerikanska sångerskan Diana Ross fyller 80 år. 2 svenska sportstorheter fyller 60, nämligen handbollsspelaren Staffan Olsson och ishockeyspelaren Ulf Samuelsson. Onsdagen den 27 mars firar vi Rudolf och Ralf. Det är Världsteaterdagen som uppmärksammar teaterkonstens roll för människor över hela världen. Den amerikanska sångerskan Mariah Carey fyller 65 år. Torsdagen den 28 mars gratulerar vi Malcolm och Morgan. Det är skärtorsdag och många små påskkärringar är på väg till Blåkulla, förhoppningsvis med välfyllda godispåsar. För 45 år sedan inträffade en härdsmälta i kärnkraftverket Three Mile Island utanför Harrisburg i Pennsylvania i USA. Olyckan ledde till debatt världen över om riskerna med kärnkraft och till folkomröstning om kärnkraften i Sverige 1980. Detta datum 1889 ägde det uppmärksammade Yngsjömordet rum. Hemmansägaren Per Nilsson och hans mor Anna Månsdotter mördade i samförstånd Pers hustru. Vid rättegången framkom att Anna Månsdotter utsatt sin son för incest och han benådades från dödsstraff. Anna Månsdotter däremot dömdes till döden och blev den sista kvinnan i Sverige som avrättades. Fredagen den 29 mars är det Jonas och Jens som är namnsdag. Detta datum 1809 skildes Finland från Sverige genom att de finländska ständerna svor den ryske tsaren Alexander den första trohet och han utropades till storfurste av Finland. Det är långfredag, en gravallvarlig dag inom den kristna kyrkan. I Sverige var offentliga nöjestillställningar på långfredagen förbjudna fram till 1969 och i Finland fram till 1999. Lördagen den 30 mars är det påskafton och vi firar Holger och Holmfrid. Fotbollsallsvenskan för herrar startar och Malmö FF möter IFK Norrköping på bortaplan. På Åland hissas flaggorna för att högtidlighålla ögruppens demilitarisering och neutralisering. Det är den internationella bipolärdagen för att uppmärksamma en sjukdom som drabbar ett par procent av befolkningen. Söndagen den 31 mars är det påskdag och kristenheten gläds åt Jesu uppståndelse. Det är årets kortaste dygn, alltså dags för sommartid, då timmen mellan 2 och 3 på natten helt enkelt försvinner. Kan ställa till problem om man har tider att passa. För 65 år sedan kom den tibetanska andlige ledaren Dalai Lama till den indiska gränsen efter att i 15 dagar ha gått i fots över Himalaya från Tibets huvudstad Lhasa. Dalai Lama tvingades lämna Tibet sedan den kinesiska armén med våldsam kraft slagit ner ett uppror mot den kinesiska ockupationen av Tibet. Över 80 000 tibetaner flydde till Indien och bosatte sig huvudsakligen i Dharamsala i norr. För 135 år sedan invigdes Eiffeltornet i Paris. Från början bara tänkt att stå på plats under den världsutställning som skulle fira minnet av den franska revolutionen 100 år tidigare. Men det blev så populärt att det fick stå kvar och gör ju så än idag. Det är världsbackupdagen som påminner om vikten av att backa upp den information man har i telefoner och datorer. Och den internationella dagen för synliggörande av transpersoner. Den amerikanske skådespelaren Richard Chamberlain, känd från tv-serier som Törnfåglarna och Shogun och som också spelat Raoul Wallenberg i en miniserie, fyller 90 år. Ester och Moa har namnsdag.
Den regionala delen av anslagstavlan börjar med att SRF Skåne har en inbjudan till årsmöte. Lokalföreningarnas ombud, distriktsstyrelsen, valberedningen, revisorerna samt USYD är kallade till SRF Skånes årsmöte enligt nedanstående. Plats Åkersbergs stiftsgård på Åkersbergsgatan 3 i Hör. Tid lördag den 20 april mellan klockan 10 och 15. Förmiddagskaffe serveras från 9.30, lunch serveras klockan 12, eftermiddagskaffe från klockan 15 och hemresa kan ske tidigast klockan 15.30. Medlemmar som inte är kallade inbjuds att närvara på representantskapsmötet. Medlemmar som inte är kallade har bara närvarorätt. Årsmötet kan i undantagsfall bevilja närvarande yttranderätt under en specifik punkt. SRF Skåne står för- och eftermiddagsfika samt lunch. Den enskilde som inte är kallad står för sina egna reskostnader. Den som önskar delta måste anmäla detta till SRF Skånes kansli. Telefonen 040 777 75 eller e-posta skane@srf.nu senast den 3 april. Uppge då om du behöver ledsagare, specialkost, har ledarhund eller om det är något annat som är viktigt för oss att veta. Om du har med en egen ledsagare får du själv stå för dennes förtäring som du betalar på plats direkt till restaurangen. Om du önskar handlingarna till årsmötet så meddela detta i samband med anmälan. Välkommen hälsar styrelsen för SRF Skåne. Och SRF Skånes valberedning har ett meddelande. Hej alla medlemmar. Inför årsmötet den 20 april vill valberedningen ha din hjälp att hitta inspirerade medlemmar att föreslå till förtroendeposterna som är uppe till val. Det är livsviktigt att vi får intresserade och initiativrika funktionärer för att vi ska vara en vital och spännande förening där alla kan delta i verksamheterna. Aktuella för val är styrelseordförande samt 3 styrelseledamöter, revisorer samt 5 kongressombud. Hör av dig till Eva Citreus på telefon 070 491 81 29 eller e-posta evacitreus@live.se. Citreus stavas Citreus. SRF Malmö Svedala bjuder in hela SRF Skåne till teaterföreställningen Ett drömspel av August Strindberg som syntolkas fredag den 17 maj klockan 19 på HIP. Adressen är Kalendergatan 12C i Malmö. Pris 350 kronor, ledsagare går kostnadsfritt. Vi träffas klockan 18 då du får din biljett och mottagare. Föreställningen varar 2 timmar med paus. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 21.30 och som vanligt stannar någon av oss kvar till sista färdtjänstbilen kommit. Du blir aldrig lämnad ensam. Handlingen. Vi möts, vi drömmer, vi älskar, vi förlorar, vi grälar och vi lider. Vi finner tröst, reflekterar och blir förvirrade igen. Guden Indras dotter sänds ner till jorden för att ta reda på hur människorna har det. Är det synd om människorna? Ja, det är det. För att åstadkomma denna gränsöverskridande scenkonstupplevelse låter teater- och cirkusregissörerna, skådespelare och cirkusartister mötas i den nyrenoverade cirkusbyggnaden Hippodromen. Anmäl dig till föreningens kansli, telefon 040 25 05 40 eller mejla info@srfmalmo.se senast fredag den 5 april. Berätta då om du behöver mottagare, ledsagning och eller inbetalningskort. Anmälan är bindande från och med sista anmälningsdatum. Betalning sker till bankgiro 192-9645 eller swisha till 123 077 80 50 senast torsdag den 30 april. Skriv drömspel och namnet på deltagaren vid betalningen. Och följande gäller endast för medlemmar utanför Malmö. Resesättning utgår från SRF Skåne för resor utanför Malmö efter att kvittot har skickats in inom 3 månader efteråt. Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. Och lördag den 24 februari hade SRF Kristianstad-Bromölla sitt årsmöte. En av de viktigare frågorna var förslaget till namnbyte. Då föreningen växer och rent geografiskt nu införlivat Östra Göinge beslutades att föreningens gamla namn nu fick komma tillbaka. Så nu heter föreningen SRF Nordöstra Skåne. Så ett antal tillförändringar i den regionala kollektivtrafiken och tågen först. I helgen kommer alla tåg mellan Ystad och Simrishamn vara inställda på grund av underhållsarbeten från lördag den 23 mars klockan 2 på natten ända till söndag den 24 mars klockan 18. Bussar ersätter via alla mellanstationer. Av samma anledning kommer alla tåg mellan Malmö C och Lund vara inställda här från lördag den 23 mars klockan 22 till söndag klockan 8. Och sen igen från klockan 19 på söndagen till 5 på morgon, måndag morgon den 25 mars. Bussar ersätter mellan Malmö C och Lund direkt och via Burlöv, Åkarp och Hjärup. Natt mot söndag och söndag morgon kör Öresundstågen mellan Malmö och Helsingborg på en annan bana. Och stannar inte i Lund, men däremot i Kävlinge. Till och från Klostergården får man ta sig med ordinarie busstrafik. Och regionbussarna så, i Arlöv stängde i måndags regionbuss 130 och 172 hållplats Allégatan i bägge riktningar fram till den 5 april klockan 5. Fram tills dess är närmsta alternativ hållplatsen Sockerbitstorget som ligger drygt 300 meter åt nordost och på Lundavägen. I Bara stängde en bit av Malmövägen i måndags och med den regionbussarna 148 och 150 hållplats Spångholmen. Närmsta alternativ är hållplatserna väster, drygt 400 meter västerut på Malmövägen, eller Bara centrum, dryga halvkilometern åt nordost. Så ska det vara där till den 8 april klockan 16. I Vittskövle i Kristianstad kommun stängde i måndags regionbuss 553 hållplats Lyngby gård. Men vi stängde till hållplatsen Lyngby Fridhem, 1200 meter åt nordost och på södra Lyngbyvägen. Stängda är också hållplatserna Vittskövle Killegropsvägen och Allégården. Med hållplatsen Åhuskorset närmast till 1700 respektive 650 meter åt sydost. Den 26 mars klockan 16 ska de vanliga öppna igen. I Malmö grävde man för 2 månader sedan upp en bit av Norra Vallgatan och regionbuss 150 får ta en annan väg ett tag till. Först den 22 april klockan 15 ska hållplatsen Orkanen öppna igen och tills dess fortsätter hållplatsen Anna Lindsplats vara närmsta alternativ. I Lomma har vi nämnt ett arbete vid rondellen Ovalen som stängt en rad av regionbuss 132 hållplatser fram till den sista maj klockan 16. Nu har hållplatsen Brohult B också stängt med den tillfälliga stolpen Södra Västkustvägen X som ersättare. Och den ligger drygt 350 meter åt sydost på vägen med samma namn. I Bjuv fortsätter ett stort arbete på Södra Storgatan som skulle varit klart nu ända till den 31 maj. Och regionbuss 250 och 251 hållplats Varagården fortsätter vara stängd med hänvisning till hållplatsen Gruvgatan som ligger knappt 400 meter åt nordväst på samma gata. Stängde också hållplatsen Sälleberga och ersatt av en tillfällig hållplats på Billesholmsvägen 260 meter åt sydost. Till den sista maj alltså, preliminärt som de uttrycker det. Och Jonstorp slutligen flyttar regionbuss 223 hållplats Bökebäck läge A 90 meter bakåt nu på fredag den 22 mars mellan klockan 10 och 19. Anledningen är ganska ovanlig, en filminspelning. Den lokala anslagstavlan för norra Skåne har ett antal inbjudningar från SRF Nordöstra Skåne. Och de börjar med att bjuda in sina medlemmar till kamratträff onsdag den 10 april klockan 14 till 16.30 i Östermalmskyrkan på Lasarettsboulevarden 6. Nino Tiritiello underhåller oss med härlig musik och det serveras eftermiddagsfika. Anmäl deltagande senast onsdag den 27 mars till Knut Torstensson på mobilnumret 0703 87 34 37. Om man inte kan svara, var vänlig anmäld på telefonsvarare så hör han av sig och glöm då inte att uppge ditt telefonnummer. Anmälan kan också mejlas till knut.torstensson@telia.com. Och glöm inte ange eventuell matallergi. Varmt välkomna hälsar styrelsen. SRF Nordöstra Skåne har också en inbjudan till trivselträff i Broby. Vi är ett gäng SRF-ar som tänker besöka Broby Gästis i april månad. Tanken med detta är att äta och dricka något gott tillsammans. Vi hoppas att det är en bra idé att vara på olika ställen. Så hjärtligt välkomna. Var en står för sin nota. Vi träffas på Broby Gästis, adress torget 1, onsdag den 17 april klockan 12. Dagens lunch serveras klockan 11.30 till 14 och det finns andra rätter att beställa också. Om man åker hem när man vill. Ingen föranmälan behövs. Vid frågor, ring Torbjörn. Mobil 0709 40 58 62. Och för dig som behöver ledsagare, ta kontakt med Knut. Mobil 0703 87 34 37. Väl mött till en härlig dag, hälsar styrelsen. SRF Nordöstra Skåne bjuder också in sina medlemmar till en förbjuden kärlekshistoria i 50-talets Västerbotten. Detta på Kristianstads teater torsdag den 25 april klockan 19. Den utspelar sig i en frireligiös by i 50-talets Västerbotten. Pjäsen bygger på de 2 första böckerna i Karin Alfredssons trilogi. Det är också en skildring av en by då det moderna svenska samhället börjar växa fram samtidigt som starka religiösa traditioner lever kvar. Speltid 2 timmar och 30 minuter inklusive paus. Eva Håkansson syntolkar föreställningen och det finns möjlighet att förbeställa fika. Vi träffas 17.30 i teaterbaren och fikar tillsammans. Anmälde senast onsdag den 27 mars till Knut Torstensson. Han ger behov av ledsagare, syntolkning, placering i salongen, främre mitten eller bakre raden och eventuell matallergi. Anmälan är bindande. Och kostnaden är 200 kronor som betalas in efter anmälan på Bankgiro 899-9245. Eller swisha till 12-33-66-93-48. Uppgive betalningen, namn och aktivitet. Välkomna, hälsar styrelsen. SRF Västra Skåne har en inbjudan till Glada Vänners Lag. Onsdag den 27 mars klockan 13-15.30 i SRFs lokal på Vaktgatan 3 i Helsingborg. I Glada Vänners Lag ska vi vara lite pyssliga och under Ulla Engströms ledning göra kort med ficka för födelsedag, påsk eller annat tillfälle. Varje set kostar 20 kronor och om du hellre vill spela spel eller lägga ett pussel går det också bra. Klockan 14 blir det våfflor med vispad grädde och sylt och till det serveras det kaffe eller te. För 30 kronor får du 2 våfflor. Vill du ha fler kostar de 5 kronor styck. Anmäl dig senast måndag den 25 mars klockan 12 till kansliet. Telefon 042 15 83 93. Eller e-posta srfvastraskane@srf.nu. Välkommen. Och kansliet hälsar att de sedan har stängt för påskfirande från och med torsdag den 28 mars till och med måndag den 1 april. Glad påsk önskar Maria och Monica. SRF Västra Skåne bjuder sen in till onsdagsträffen då det var dags för bingo. Den 3 april klockan 13-15 i SRFs lokal i Helsingborg. Fikavgiften är 30 kronor och bingobrickorna kostar 10 kronor styck. Anmäl dig till kansliet senast tisdag den 2 april klockan 12. Om du står på den fasta listan behöver du bara meddela om du inte kan komma eller inte ska fika. Välkommen! Och SRF Västra Skåne hälsar till sist också att det äntligen är dags att anmäla sig till Almåsaresan. Avfärd måndag den 8 juli efter frukost från SRF på Vaktgatan 3 i Helsingborg. Vi reser med buss till Almåsa i Horsfjärden utanför Stockholm. Under vistelsen blir det 2 eftermiddagsutflykter till Stadshuset med guidning och till Djurgården för museum. Utflykterna är frivilliga. Almåsa erbjuder helpension, inomhusbassäng och strand med badplats. Och det finns skog att promenera i. Vi kommer att vara där den 8-12 juli med 4 övernattningar. Hemresan sker fredag den 12 juli med senaste hemkomsttid klockan 18. Pris 4 000 kronor eller 2 000 kronor för medlem i SRF Västra Skåne. Enkelrumstillägg 800 kronor. Sista anmälningsdag är fredag den 26 april klockan 12 till kansliet. Meddela då om du vill ha enkelrum, har rullator och matallergier. Välkommen! Vi avslutar med ett par tillfälliga ändringar i den lokala busstrafiken i norra Skåne. I Helsingborg har ett vägarbete på Södergatan vid Gustav Adolfs torg blivit försenat igen. Och stadsbuss 2, 3, 4, 7 och 8 hållplats Gustav Adolfs torg läge A ska nu fortsätta vara stängt till den 1 maj. Och fram tills dess ersatt av en tillfällig på Karl Krogs gata cirka 150 meter västerut. På Möllebacken i Kristianstad stänger en ny del måndag den 25 mars klockan 7 vilket får stadsbuss 3 att ta en annan väg. Hållplatserna Nosaby Löpravägen och Kristianstad Siktvägen stänger och deras A-lägen ersätts av en tillfällig hållplats på Kupolvägen, 100-talet meter öster om korsningen med Mjölnarvägen. Och deras läge B i riktning mot Viby, liksom Kupolvägen B, ersätts av den ordinarie hållplatsen Kupolvägen A. Så ska det vara där till den 16 april klockan 16. Den lokala delen av anslagstavlan för sydvästra, mellersta och sydöstra Skåne innehåller egentligen bara meddelanden från sydvästra Malmö. Vi börjar med att SRF Malmö Svedala välkomnar till sin dagverksamhet. Måndag 25 mars klockan 13-15 blir det tidningsläsning och frågesport. Tisdag den 26 klockan 13-15.15 bingo och fika. Vi serverar kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor och man anmäler sig till kansliet om man tänker komma senast klockan 10 samma dag. SRF Malmö Svedala bjuder sedan in till en syntolkad filmvisning av Gerter Dam torsdag den 4 april klockan 18. Filmvisningen är gratis, men du tar själv med dig dryck och biogodis. Handlingen. Anne är en framgångsrik advokat och lyckligt gift med läkaren Peter som hon har två döttrar med. Den på ytan perfekta fasaden krackelerar när Peters tonårsson från ett tidigare förhållande dyker upp. Peter har svårt att komma nära sin son, men Anne hittar ett sätt att få kontakt. I den varma sommaren utvecklas Annes och Gustavs relation mot något allt mer förbjudet som kan äventyra allt. Ops, filmen innehåller explicita sexscener. Medverkande är Trine Dyrholm, Magnus Krepper och Gustav Lind. Regissör Maj L. Toki. Längd 2 timmar och 7 minuter och syntolkning via Movietalk. Hemresan kan du beställa till klockan 20.30 och som vanligt stannar någon av oss kvar tills alla fått sina färdtjänstbilar. Anmäl dig till kansliet på telefon 040-25-0540 eller mejla info@srfmalmo.se senast dagen innan. Skulle din bil bli försenad eller något annat inträffa ringer du Eva Öresjö på telefon 070-290-7111 eller Mikael Werngren 076-191-0466. Välkomna till filmvisning, hälsar styrelsen. Och SRF Malmö Svedala bjuder till sist också in till sopplunch på föreningen. Fredag den 5 april klockan 13. Vi gästas av Ulf Flint som berättar om isbrytaren Bore och dess historia från 1894 fram till idag. Bore var inkallad i båda världskrigen. Därefter serveras en löksoppa som avslutas med kaffe och en kaka. Är du medlem betalar du 50 kronor, övriga betalar 70. Vill vara med så anmäl dig till kansliet senast onsdag den 3 april. Glöm inte att anmäla allergi eller specialkost. Det går bra att betala kontant på plats eller med Swish till 123 077 8050 eller bankgiro 192-9645. Glöm inte att skriva soppa och namnet på deltagaren. Färdtjänsten kan beställas till klockan 15.30. Varmt välkomna, hälsar styrelsen. Så till sist en tillfällig ändring i den lokala busstrafiken. I Hyllie i Malmö ska man förbereda den stora schlagerfesten Eurovision. Och det stänger en bit av Arenagatan från måndag 25 mars klockan 9. Stadsbuss 6, hållplats Hyllie, läge A mot Toftanäs, gör en rockad med läge B. Och bussarna mot Klagshamn, det vill säga de byter plats med varandra på motsatt sida av Hyllie Boulevard. Hållplatsen Hyllie läge F stängs och resenärer med tågersättande buss hänvisas till tillfälliga hållplatser på Hyllie stationsväg och vid köpcentrat Emporia. Det ligger cirka 380 meter åt sydväst och 15 maj klockan 16 ska det vara som vanligt igen. Och med det var det dags att sätta punkt för veckans Skånes taltidning. Nästa nummer kommer under påskveckan och det betyder att den kommer en dag tidigare än normalt. Onsdag den 27 mars.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning@skane.se. Och hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!